Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Välkommen till Dekonstruktiv kritik, jag heter Aron Flam. I det här avsnittet talar jag med Tobias Petersson från tankesmedjan Perspektiv på Israel om vad det är som pågår i UNWRA, United Nations Relief and Works Agency, som är FNs kommission för palestinska flyktingar. Men först vill jag tacka dig som stöttar den här podden på Patreon, PayPal med Bitcoin eller på Swish 0768 943737. 0768 943737. Säpo har gått ut och slagit larm om att en stor summa av skattebetalarnas pengar hamnar i fickorna på extremistiska grupper via bidrag. Det rör sig om ett, citat, relativt stort antal, slutcitat, extremistiska organisationer eller organisationer med kopplingar till extremism som får bidrag på, citat, miljontals kronor, slutcitat. Citat. Vi ser att skattepengar går till verksamhet som stödjer våldsbejakande extremism. Personer som förekommer i vårt arbete är aktiva i stiftelser, föreningar och bolag som får pengar av kommuner och myndigheter. Slutcitat. Så säger Johan Olsson, operativ chef på Säpo, till TT enligt dagens PS. God morgon yxskaft. Ja, du hörde mig rätt. Jag sa god morgon yxskaft. Vem tror Säpo att de är? Sherlock Holmes eller? Okej, boomer. Hela vårt system bygger på att betala beskyddspengar till extremistiska organisationer, vare sig de är socialistiska, islamistiska eller högerextremistiska. Precis som att vi betalar för Iraks försvarsminister. Men de bidragen är bara en spottstyver i jämförelse med vad Sverige betalar till UNRWA. Den 29 november är det nämligen FNs dag för internationell solidaritet med det palestinska folket. Och mellan den 27 november 2018 och den 6 januari 2019 hade också FN en utställning i lobbyn i högkvarteret i New York som kallades Palestine, the most universal national cause. Vilket verkligen är en märklig formulering. Hur kan ett folks nationella kamp vara den mest universella? Den mest allmängiltiga? Jag menar, varför är palestiniernas nationella kamp mer universell än tibetanernas, taiwanesernas, hongkongbornas eller kurdernas? Den stora frågan som ställs i det här avsnittet är nämligen denna. Kan du sätta ett pris på värdighet? Eller är värdighet ovärderligt? Frågan ställs på sin spets med skandalen i just FN-organisationen UNRWA. I augusti 2018 ställer USA in alla betalningar till UNRWA. Anledningen uppges vara den korruption och det maktmissbruk som avslöjats i en intern FN-rapport. Men USA låter också förstå att de anser att organisationen faktiskt motverkar sitt syfte. Därefter har bland annat Belgien, Nederländerna och Schweiz ställt in sitt stöd. Sverige har alltid varit en av UNRWA:s största givare. Under samma period som andra demokratier har slutat ge pengar så ökar Sverige sitt stöd. 2014 erkänner Sveriges nytillträdda regering som första och hittills enda västland staten Palestina. Det är Margot Wallström som framför regeringens erkännande. Det året har också Sverige det rullande ordförandeskapet i just UNRWA. UNRWA grundades i med FNs resolution 302 den 8 december 1949 angående hjälp till flyktingar i Palestina. Den kom alltså till som en direkt konsekvens av greve Folke Bernadottes misslyckade medlingsförsök, som också ledde till att han mördades och att FN utsåg Ralph Bunche från UNSCOP till medlare i hans ställe. Om du kanske kommer ihåg det från poddversionen av Det här är en svensk tiger del 6.8. Annars finns länken i beskrivningen av det här avsnittet på aronflam.com. Den 14 maj 1948 har det brittiska mandatet i Palestina gått ut och Israel utropar sin självständighet. Dagen efter, den 15 maj, går 5 arabiska länder, Egypten, Libanon, Syrien, Transjordanien och trupper från Irak, även de med FN-medlemmar, alltså de här länderna, till attack för att utplåna det nybildade landet Israel. Under stridigheterna som i princip pågår mellan 1947 och 1949 blir mellan 500 000 och 700 000 palestinska araber flyktingar. De kommande åren kör också arabländerna ut mellan 700 000 och 800 000 judar som bor i arabländerna till Israel. De judiska flyktingarna från arabländerna blev medborgare i Israel. Deras barn och barnbarn är nu medborgare i Israel. De palestinska araberna däremot blev kvar i flyktingläger i Gaza, på Västbanken, i Libanon och Jordanien. Transjordanien hade till exempel annekterat det som idag kallas för Västbanken, men liksom de andra arabiska länderna förvägrades just de palestinska araberna medborgarskap och användes istället som en bricka i arabländernas krig mot Israel. Till skillnad från andra sorters flyktingstatus går nämligen det palestinska flyktingskapet i arv till barn och barnbarn och barnbarnsbarn. Så idag, 70 år senare, skryter UNRWA på sin hemsida att de ger, citat, bistånd och beskydd för ungefär 5,5 miljoner palestinska flyktingar, slutcitat. Resolution 302 från 1949 var nödvändig just då för att förhindra svält bland flyktingarna, men man kan undra varför mandatet finns kvar 70 år senare när paragraf 5 i den resolutionen, resolution 302, säger att, citat, konstruktiva åtgärder, slutcitat, ska vidtas så fort som möjligt med sikte på att avveckla det internationella biståndet. FN la ansvaret för kriget 1948 på arabländerna eftersom det var de som anföll Israel, inte tvärtom. Ansvaret för flyktingar borde således ha tillfallit de länder som anföll. I resolution 212 från den 19 november 1948, mer än ett år före resolution 302, talas om flyktingar från, citat, alla grupper i konflikten i Palestina. Alla grupper. Det syftar alltså inte bara på araberna utan även på kanske druser eller beduiner eller judar, gud förbjude. Kristna också såklart. Palestinierna existerar nämligen inte vid den här tiden som eget folk och ger inte uttryck för nationella ambitioner. Som Folke Bernadotte själv skrev i sin bok Till Jerusalem, citat, Palestina-araberna har för närvarande ingen egen vilja. De har heller aldrig utvecklat någon specifik palestinensisk nationalism. Kravet på en separat arabstat i Palestina är därför tämligen svagt. Det förefaller som om under rådande omständigheter de flesta palestinaraber var fullt nöjda med att inkorporeras i Transjordanien. Det här är alltså från Folke Bernadottes bok Till Jerusalem, e-bok 43% kapitel åter på Rhodos. Sen dess, 1948-49, har mandatet förlängts varje gång det har varit på väg att gå ut. Numera förlängs det vart femte år. Det som från början var tänkt som en tillfällig lösning är idag en permanent välfärdsstat utan land med mellan 5,3 och 5,5 miljoner medborgare, inom citationstecken. Det kommer de att förbli tills det finns, citat, en rättvis lösning på problemet, slutcitat. Det är inte bara en rättvis lösning på palestiniernas problem som efterfrågas, alltså på de palestinska arabernas problem. För i så fall hade det varit mindre komplicerat. Alla arabländer och mer än några få av de muslimska länderna bortom det vill ha sitt att säga till om alla eventuella lösningar. Hittills har de förkastat alla förslag. Från början kunde inte arabstaterna tänka sig någon lösning som ens tvingade dem att erkänna att Israel existerade. Folke Bernadotte skriver 1948 att, citat, följande morgon den 16 juni sammanträffade vi med de utsedda arabdelegaterna. Nukrashi Pasha, den egyptiske premiärministern, fungerade som ordförande. Han började förhandlingarna med att göra följande deklaration. Arabstaterna skulle aldrig godta en lösning som direkt eller indirekt innebar ett erkännande av den judiska statens existens eller av Palestinas delning. Sen tillade han med ett småleende: det är ju medlarens sak att finna en rättvis lösning på problemet. Slutcitat. Kostnaden per flykting går upp för varje ny givarrunda. Antalet flyktingar blir fler för varje år som går. 70 år senare. Det påminner inte så lite om brandbeskattning. Efter att USA i januari 2018 förklarar att de kommer sluta ge pengar till UNRWA, drar chefen för UNRWA, Pierre Krähenbühle, kallar insamlingen för #dignityispriceless. Pierre Krähenbühle valde dessutom att göra det vid sidan av den avdelning inom UNRWA som vanligtvis sköter insamlingen. I slutändan påstår Krähenbühle att insamlingen var en succé som genererade nästan hela den summan hade hoppats få in. 446 miljoner USD. Så frågan om man kan sätta ett pris på värdighet är tydligen ja. Och priset är 446 miljoner USD för ett år. I juli 2019 briserar en skandal inom ledarskapet på UNRWA. Al Jazeera kan avslöja att en läckt internutredning visar att högsta ledningen inom organisationen har ägnat sig åt maktmissbruk, nepotism, sexuella trakasserier, förskingring och så vidare. Dokumentet påstås ha läckts av bekymrade anställda på organisationen efter att det lämnades in till FNs generalsekreterare, Antonio Guterres, i december 2018, men att han sedan dess inte gjort något åt saken. Pierre Krähenbühle, chef för UNRWA sedan 2014, twittrade den 20 januari 2018, citat: enastående nyheter från en enastående partner. Tack Margot Wallström, Ulrika Moder, Annika Söder, Svenska utrikesdepartementet, Sveriges FN-delegation, Svenska generalkonsulatet i Jerusalem och ambassadör Mikael Lindvall för ert stora förtroende för UNRWAs utbildning av 500 000 studenter, sjukvård och räddningstjänster. Mycket uppmuntrande. Slutcitat. Ulrika Moder, då UD-tjänsteman, 2019 är hon på FN i New York, har nämligen twittrat, citat: Sverige har just betalat ut 58,5 miljoner USD till UNRWA för deras viktiga arbete för att stötta palestinska flyktingar i dessa prövande tider. Världssamfundet har ett ansvar. Slutcitat. Mikael Lindvall, som också nämns i Pierre Krähenbühles tweet, är chef för EU-representationens enhet för utrikes- och säkerhetspolitik. Enheten är UDs förlängda arm i Bryssel. Federica Mogherini är italiensk socialdemokrat och högsta representant inom EU för utrikespolitik och säkerhetspolitik. Hon är också vicepresident för EU-kommissionen sedan 2014. 2014 är alltså samma år som Krähenbühle tillträder sin post och Margot Wallström blir utrikesminister för Sverige. Även om EU har varit pro-palestinskt och pro-arabiskt sedan innan det blev EU, de flesta länderna svängde redan på den tiden det hette EC efter oljekrisen 1973, som du kan höra om i poddversionen av Det här är en svensk tiger, som jag länkar till på hemsidan aronflam.com. Antonio Guterres är FNs nuvarande generalsekreterare, portugisisk för detta premiärminister och partiledare för det socialistiska partiet och ordförande för Socialistinternationalen mellan 1999 och 2005. Socialistinternationalen svängde efter oljekrisen 1973 under bland annat Bruno Kreisky och Olof Palmes period, som du kanske kommer ihåg från del 5.4 av Det här är en svensk tiger. Länken finns annars på aronflam.com. Och sen är det Ayman Safadi, som är Minister of Foreign Affairs and Expatriates, The Hashemite Kingdom of Jordan. Hans titel är alltså utrikesminister och landsflyktighetsminister, eller utlandsmedborgarminister. Det är en märklig titel att vara utrikesminister och minister över medborgare som bor i andra länder. Samt givetvis Margot Wallström, som inte längre är vår utrikesminister. Tweets om UNRWA och retweets av Pierre Krähenbühle verkar ha rensats bort från Wallström, Guterres och Federica Mogherinis Twitterflöden, men spår finns kvar. Pierre Krähenbühle har inte rensat sina tweets till exempel, och en eller annan tweet finns kvar tillbaka långt i flödet även bland de andra. 21 oktober 2016 skriver till exempel Margot Wallström att hon har ett citat möte med kommissionsgeneral Pierre Krähenbühle idag. Sverige stöder UNRWA:s mandat och palestinska flyktingar, slutcitat. På bilden som hon har postat där de tar varandra i hand ser de faktiskt genuint glada ut. Bara en månad tidigare, i september 2016, har Margot Wallström talat på ett UNRWA-event där hon inleder med att säga att, citat, behovet av solidaritet med världens flyktingar är mer uppenbart än någonsin, slutcitat. Ett citat som jag tror de flesta skulle ha svårt att säga emot, men hon fortsätter. Citat, vi måste adressera orsakerna till konflikt och stridigheter, investera mer i konfliktprevention och postkonfliktrekonstruktion. Och göra mer för att stoppa de pågående konflikterna som ligger bakom våra rekordhöga humanitära behov. Jag åkallar i detta hänseende att alla stater bär ett ansvar för att se till att alla får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Men det är bara en stat hon i så fall nämner med namn. Och det är redan i början av sitt tal. Citat, när vi talar om den här situationen, alltså alla flyktingar i världen, det är situationen hon just har nämnt. Så nu citerar jag. Kan vi inte ignorera de över 5 miljoner palestinier som varit flyktingar i 2/3 århundrade? Inte heller kan vi ignorera UNRWA:s avgörande bidrag att stötta dessa flyktingar och de positiva effekterna av deras arbete för stabilitet i regionen. För detta vill jag tacka UNRWA. Sverige är en av UNRWA:s största biståndsgivare. Regeringen har just föreslagit riksdagen ett ytterligare bidrag på över 8 miljoner USD för 2016. Slutcitat. Så sent som i oktober 2018 har Pierre Krähenbühl twittrat, citat, min djupaste tacksamhet går till utrikesminister Margot Wallström för att ha delat ansvaret att leda ministermötet i New York. Hon är en formidabel förespråkare för UNRWA:s tjänster, särskilt utbildning, och har lett flera initiativ till stöd för palestinska flyktingar. Hashtag dignity is priceless. Slutcitat. Han har skrivit det här tillsammans med en bild där han och Margot Wallström ser målmedvetna och heroiska ut. De två rapporter som utvärderat UNRWA jag hittar är dels MOPAN-rapporten som hänvisas till i flera artiklar. En extern organisation som heter MOPAN har gjort en rapport där de hyllar UNRWA förbehållslöst, som de verkar göra med alla organisationer de inom citationstecken granskar. Rapporten är Rappakalja. Tror du mig inte kan du läsa den själv, jag länkar på hemsidan aronflam.com. Dels så är det också en OIOS-rapport, alltså FNs organisation för intern revision, alltså intern granskning. FN granskar nämligen sig själva. Så det är en intern rapport från 2010 som rör åren 2007-2008. Och båda de här rapporterna betonar att mycket handlar om UNRWA:s anseende, alltså hur organisationen uppfattas, inte om den faktiskt hjälper till eller är effektiv. Men OIOS-rapporten avslöjar i alla fall att ett av de stora problemen med UNRWA är att det inte finns någon bra uppföljning på vad pengarna går till. Samt att av UNRWA:s dåvarande budget på 795,5 miljoner USD går 73,02%, alltså nästan 75% av pengarna till löner inom organisationen själv. Ingen välgörenhetsorganisation i Sverige skulle få ett sånt här 90-plus-gironummer om så lite av pengarna slussades vidare till de som faktiskt behövde dem. I den mån det ens går att kontrollera om de kommer dit. För det här är grejen. I en fotnot kan jag till exempel läsa mig till att om en muslimsk man gifter sig med en palestinsk kvinna kan han automatiskt registrera sig som flykting i organisationen själv, oavsett var han har medborgarskap. En annan sak som är märklig är att det pressmeddelande som Sveriges FN-delegation under Malmström gav ut om stöd för resolution 2334 nu är borttagen från nätet tillsammans med alla de här tweetsen. Allt som återstår är alltså en bruten länk. Som tur är finns en del av pressmeddelandet översatt av mig själv i del 6.5 av poddversionen av Det här är en svensk tiger. Då sade Margot Wallström via Sveriges FN-delegations hemsida på FN att, citat, Sverige välkomnar säkerhetsrådets beslut att anta resolution 2334. Jag välkomnar säkerhetsrådets beslut. Det är väldigt positivt att rådet för första gången på 8 år har kommit överens om en resolution i fredsprocessen. Resolutionen ger viktig klarhet i internationell lag om det internationella samfundets syn på bosättningarna och är en grund för Sveriges kommande arbete i säkerhetsrådet. Det är vad Sveriges utrikesminister, dåvarande utrikesminister Margot Wallström skriver i utskicket 2016. Hon avslutar det uttrycket med att säga att, citat, den kan också hjälpa att föda hopp bland unga människor i regionen om en framtida tvåstatslösning där Israel och Palestina kan leva sida vid sida i fred och säkerhet, slutcitat. Allt det här länkar jag alltså till i avsnitt 6.5 av Det här är en svensk tiger. Skälet till att det är intressant också i det här sammanhanget är att den resolutionen var ett stöd för den palestinska BDS-rörelsen. En rörelse som vill isolera Israel ekonomiskt, politiskt, akademiskt och kulturellt. Den 7 augusti 2017 skrevs det i kyrkans tidning, citat, kabinettssekreteraren vid utrikesdepartementet Annika Söder, Socialdemokraterna, deltog också i panelen under BDS-seminariet i Almedalen. Ledde seminariet gjorde Pierre Schori. Socialdemokraterna stöttade kyrkoledningens lobbying för BDS på Facebook, gjorde Ulrika Moder, Miljöpartiet, statssekreterare på utrikesdepartementet för ministern för internationellt utvecklingssamarbete Isabella Lövin, Miljöpartiet, slutcitat. Går du in på FNs hemsida utan IP-adress, så bara att du får välja språk, så kommer språken på FNs hemsida i denna ordning: arabiska, kinesiska, engelska, franska och ryska. Hemsidor byggs inte av en slump. Någon har bestämt att det ska vara just de här språken i just den här ordningen. Det är inte bokstavsordning. Det är inte rangordnat efter största språkområde. Och verkligen inte efter vilka som ger mest till FN. Det är helt enkelt en märklig ordning. Lika märklig som Guterres, Mogherinis och Wallströms Twitterflöden. Lika märkligt som att vi ger pengar till Iraks försvarsminister. Lika märkligt som att vår utrikesminister meddelar sin avgång på Facebook den 6 september 2019. Hon skriver att under de senaste 5 åren har vi åstadkommit så mycket. Man kan säga att vi har spelat i den högsta utrikespolitiska ligan. Och sen avslutar hon med att påminna medborgarna om att när hon, citat, kom in i riksdagen var Olof Palme partiledare för Socialdemokraterna. Det var inte direkt igår. Det var på många sätt en annan värld. Under de decennier som passerat har så mycket hänt. Slutcitat. Så sant, Margot. Men för den som hoppades på förändring är jag rädd att du hoppas på för mycket. För i en tweet från den 14 november 2019 skriver Jordaniens utrikes- och landsflyktsminister Ayman Safadi att, citat, effective partnership with Sweden in support of UNRWA. Constantly improving ties which I discussed with foreign minister Ann Linde. On sidelines of anti-ISIS meet in DC, slutcitat. Bilden visar en jordansk minister som säger något till vår utrikesminister Ann Linde. Han pekar med fingret som om han verkligen vill understryka sin poäng. Ann Linde sitter med anteckningsblock och penna som en lydig och hänförd elev som inget hellre vill än att vara bäst i klassen. Socialister och islamister är väldigt förtjusta i att jämföra Israel med Nazityskland eller apartheid i Sydafrika. Efter andra världskriget så flydde många nazister, både tyska och andra nationaliteter, till arabvärlden där de hjälpte till att bygga upp arabiska regeringars underrättelse- och säkerhetstjänster och propagandacenter. Islamisterna etablerade också kontakt med europeiska högerextrema. Efter oljekrisen 1973 kunde de här islamistiska nazisterna också inleda samarbete med europeiska socialister. Islamisterna spelar båda sidor i Europa och ingen del av de europeiska ytterkanterna märker något, för de talar inte med varandra. Det finns inte ett enda demokratiskt arabland. I samtliga arabländer pågår sedan 1000 år en könsapartheid, en religionsapartheid mot icke-muslimer som kristna och judar. Utrotning av homosexuella. De lovar ständigt väst att de bryr sig om demokrati och mänskliga rättigheter, men de har haft 70 år på sig och inte ett dyft har gjorts av alla fagra löften. Det är dags för Sverige och EU att växa upp nu. När det gäller val av utrikespolitisk axel så står du antingen på västerlandets, demokratins och de mänskliga rättigheternas sida, eller så är du en social islamist. För även om vi inte bryr oss om historia och stirrar oss blinda på framtiden, så drömmer andra delar av världen sig tillbaka till ett storslaget förflutet. Och då har vi bara skrapat på ytan. Tobias Petersson anser nämligen att det finns värre problem med UNRWA än de jag just räknat upp. Och av någon anledning har han ägnat sitt liv åt att försöka uppmärksamma människor på det han ser. Men först vill jag tacka dig som stöttar mina insamlingar. Jag har stängt ner båda nu och hoppas att du har fått tillbaka dina pengar. Jag instruerade GoFundMe att göra det innan jag avslutade insamlingarna. Jag har alltså inte fått ett öre av dina pengar. Att allt var så krångligt var en av anledningarna till att jag avslutade båda insamlingarna. Vill du stötta mig kan du alltså göra det på de vanliga sätten. Vi håller oss till de vanliga sätten via Patreon, PayPal, Bitcoin eller Swish 0768943737. 0768943737. Eller genom att köpa t-shirts, hoodies, muggar och böcker. Det är snart jul, så vill du ge familjen en glad överraskning föreslår jag att du sätter fart. Tack till dig som stöttar den här podden på Patreon, PayPal, med Bitcoin eller på Swish 0768943737. 0768943737. Du är en hjälte och det är en ynnest att få verka. Tack så mycket. Jag åker alltså till LA några veckor över nyår och försöker få till intervjuer för podden och se om någon är intresserad av den engelska översättningen av boken Det här är en svensk tiger. Ljudboken håller nu på att klippas. Jag hade hoppats bli klar före jul, men som det ser ut nu blir det svårt. Översättningen till engelska tar också sin lilla tid. Det kommer inte att komma en tredje upplaga före jul på grund av tidsbrist. Så vill du ju bort ett exemplar av Det här är en svensk tiger i julklapp till någon du känner, rekommenderar att du beställer de exen från hemsidan aronflam.com nu så fort som möjligt. Det finns inte så många exemplar kvar nämligen. Och vill du ju bort ett signerat exemplar, så kommer den möjligheten att finnas. Jag kommer nämligen att sälja ett julpaket med ett signerat exemplar av Det här är en svensk tiger och stand-up-antologin jag bombade för bara 329 kronor. Bara 329 kronor! Vilket fantastiskt erbjudande, tänker du. Ja, det är det. Ännu mer fantastiskt är att det bara kommer att erbjudas 500 signerade exemplar av den här signerade upplagan. Så vill du ha ett av dem får du alltså, jag bombade på köpet. Det kostar lite mer, men det kostar mindre än det skulle kosta att köpa dem båda separat. Och den boken jag bombade kan du slänga i huvudet på människor som tror att komiker gör humor för att det är roligt. På hemsidan aronflam.com alltså. Nu blir det ett samtal om Undra med Tobias Petersson. Njut. Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik, Tobias Petersson.
Tack så mycket.
Så vem är du?
Jag är en engagerad medborgare som har engagerat mig i flera år just i att titta på det svenska biståndet till de palestinska områdena. Jag grundade 2013 en tankesmedja som heter Perspektiv på Israel, och genom den så har jag tittat mycket på det svenska biståndet, men även på senare tid tittat också på antisemitismen i Sverige som har med Mellanösternkonflikten att göra. Som vi kan se också här, att det går bidrag då till olika organisationer i olika kommuner.
Ja, så vi kommer komma in på det, men nu frågade jag vem du är och då svarar du med vad du gör. Tror du alltså att du är det du gör?
Nej, men om du är i det här just
situationen,
i den här situationen, så är det det jag vill lyfta fram.
Men jag är också, innan vi går vidare på vad du faktiskt är expert på, så vill jag veta varför du blev så intresserad av just den här frågan.
Ja, om man ska, vad heter det?
För du är svensk, helt svensk. Du är inte jude, du är inget palestinier i dig.
Nej.
Du är inte troende muslim.
Nej.
Nej, så...
Ja, om man ska gå riktigt djupt tillbaka i tiden, så när jag var yngre, när jag var barn alltså, så blev jag faktiskt retad för att vara jude, faktiskt. Och jag tror att det har satt sina spår i mig. Och jag var ju inte jude förstås, men eftersom jag var väldigt bra på religionskunskap i skolan, så började folk reta mig att jag var jude då.
Är det en fördom om judar som finns, att de är väldigt bra på religionskunskap?
Jag vet faktiskt inte, men alltså, jag förstod ju inte då att det här var någon antisemitism som riktades mot mig eller som jag utsattes för. För jag förstod ju inte varför det var fel att kalla någon för jude när jag var barn. Men vuxenvärlden runt omkring började reagera och säga att ni får inte kalla honom för det, och han är inte jude.
Visst blir det roligt när man håller på så här?
Det intressanta var då att istället för att kalla mig för jude så började de kalla mig för Judas. Då förstår man ju att det ligger någon slags underliggande antisemitism bakom i samhället. som de här barnen hade sugit åt sig.
Så. För så gammal är det ju inte. Det kan inte vara så länge sedan. Eller,
det här var på i grundskolan.
Ja, ja, men du gick inte i grundskolan på 1930-talet.
Nej, 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 på 1980-talet.
Så, ja, ja, jag förstår. Och du tror att det är därifrån det kommer, det här intresset?
Nej, ja, men det var då jag tror att jag kom i kontakt med att jag var ju tvungen att lära mig vad är en judar och vad är judendom och sådär. Och sen så, genom att jag senare i livet åkte till Israel och så där fick se att den bild som förmedlas i media, den stämmer inte. Och jag såg det hat som riktades mot Israel under flera såna här våldsbejakande, skulle jag säga, demonstrationer som ägde rum i Stockholm just runt den här tiden alltså. Och det påverkade mig mycket och jag förstod att nu måste jag göra någonting. Jag har ju varit med om någonting i Israel, jag har sett verkligheten. Den stämmer inte med den bild som förmedlas i svenska medier. Jag måste göra någonting för att vända det här. För jag såg att det här var ju förljuget och jag vill inte leva i ett samhälle som är förljuget. Så jag såg det som också ett problem i samhället.
I Sverige menar du?
Ja, ja, som en indikation på att någonting är fel i Sverige.
För när jag gjorde lite research på dig här, jag menar du har ju inte bara en blogg, du har väl några gamla som ligger kvar uppe också.
Har jag?
Ja, jag hittade någon blogg, jag tror att det är du som har åkt med någon det här från 2010-2011 okay. och åkt ner till palestinska flyktingläger med ambulanser.
Nej, det är inte jag.
Det är inte du. Det är någon annan.
Det är någon annan. Ja, men jag tror jag sett också att det finns någon annan Tobias Fettersson.
Mm, intressant.
Men det är inte jag.
Så att om man inte ska blanda ihop er, vad heter din blogg?
Min heter, från början heter den Tobias Tankar, nu heter den Tobias Politiska Research. Har jag ändrat den till, för det handlar mer om research som jag gör om just. Framförallt är den koncentrerad på Mellanösternkonflikten och det som händer här hemma i Sverige som har kopplingar till det.
Så ditt intresse var från början, kan man säga, personligt av ett misstag?
Ja, kan man säga.
Och nu är det en livsuppgift?
På sätt och vis, ja. Jag känner att det fortfarande är viktigt att tala om de här sakerna. Att vi ska ha ett ärligt samtal om vad Sverige har för roll också i den här konflikten.
På vilket sätt tycker du att vi inte har ett ärligt samtal i Sverige idag?
Det är ju när det gäller när vi framför kritik mot hur det ser ut i de palestinska områdena med vart pengarna går. Till exempel till den här FN-organisationen UNRWA.
Kan du förklara vad det är för någonting?
Ja, det här är ju en organisation som bildades 1949 efter att de arabiska staterna hade gått till attack mot Israel och det blev flyktingar på både den judiska sidan kan man säga och den arabiska sidan med palestinska araber som blev flyktingar kvar i Libanon, Syrien, Jordanien och även i de palestinska områdena. Så de flesta finns i Gaza och på Västbanken av de här fortfarande.
Och hur många är flyktingarna? För 1948 är det som palestinierna kallar Nakban. Hur många hundratusen palestinier fördrevs från det som sen blev Israel då?
Det finns ju olika uppgifter om det förstås. Jag tror det varierar mellan siffror på 300 000 till 700-800 000 och sådär man kan diskutera.
Ja, det är rätt stora. Men, och samtidigt så körde ju också alla arabländer ut sina judar.
Precis, ungefär samtidigt. Och det föregick ju olika attacker mot judar runt den här tiden också innan Israel bildades.
Och då flyr arabvärlden cirka 850 000 judar, eller vad det nu kan vara.
Absolut.
Till Israel. Och integreras.
Mm.
Men de palestinska flyktingarna får inte bli medborgare i de arabländer de har flytt till.
Nej, utan de diskrimineras också. Till exempel i Libanon är det stor diskriminering mot den palestinska befolkningen där.
Och då bildas UNRWA. Som ett svar på det.
Ja.
Och det står för United Nations Relief and Work Agency. Jag vet inte hur sånt där sitter med.
Men det är lite svårt att uttala det där, i alla fall.
Mm. Ja.
Jo, men det stämmer. Och sen har ju den här organisationen bara vuxit, i alla fall den befolkning som de försörjer. I och med att man ärver sitt flyktingskap hela tiden. Och det blir fler och fler barn och ättlingar till de här de ursprungliga palestinska flyktingarna. Och man kan även bli palestinsk flykting genom att bli adopterad. Så att, ja, det här är ju inte något som löser konflikten att UNRWA finns då idag, som jag ser det. Och där kan vi också se andra delar då, som till exempel att man har ju hand om skolundervisningen för nu runt 526 000 barn i de här områdena. Och den läroplan som man använder, det är ju då den läroplan som finns i varje land. När det gäller då de palestinskstyrda områdena och Gaza alltså, så är det ju den palestinska myndighetens skolböcker som används. Och de har jag tittat vidare på och hur de ser ut i detalj, vad de förmedlar för budskap till de här barnen. Och det är allt annat än fred och ett sunt leverne som de förmedlar till de här barnen.
Ja, en av de artiklar du skickade om mig, för det har inte skrivit speciellt mycket i svensk media om vad som pågår i UNRWA. Det kan du väl inte påstå. Det är ju en stor korruptionsskandal som har briserat här från 2018 kan man säga. Och det var väl Al Jazeera som var nästan först med det.
Absolut. Det har de ju tagit upp, korruptionsskandalerna. Men det som inte har berörts lika mycket i större svenska medier är ju det som sker i verksamheten. Det vill säga just då när det gäller skolundervisningen, där man använder de här skolböckerna och en läroplan som förmedlar ett våldsbejakande budskap till barnen. Jag har ju varit i kontakt med olika tidningar och bett dem att ta upp det här, granska det här. Och där har jag inte mött någon positiv respons till att göra det faktiskt då. Det är några tidningar som har gjort det, som Världen idag till exempel har granskat det.
Får jag ta några exempel här?
Absolut.
Som du har skickat. Ja. Det här är ett citat från läroboken för årskurs 3, Vårt vackra språk.
Ja.
Citat: jag lovar att jag ska offra mitt blod för att vattna de generösas land och ska avlägsna inkräktaren från mitt land och ska utrota resten av främlingarna. Slutcitat. Det är årskurs 3.
Absolut.
Sen i årskurs 5 får eleverna läsa om Dalal al-Mughrabi, som var en ung kvinna som sprängde sig själv i luften och dödade 38 människor, 78.
Yes.
Ja. Och sen har vi texten i läroboken Arabiska språket, där kan jag, citat: efter att de hade orsakat ockupationen ett stort antal sårade och dödsfall, så förde Dalal tillbaka Deir Yassin en del av dess rätt och vattnade Palestinas land med sitt färska blod som resulterade i en blomstrande revolutionär historia. Slutcitat. Så det är ju bra att barnen lär sig om hur man får fram blomstrande revolutionära historier. Jag har ju alltid trott att det handlar om att sätta sig ner vid en skrivmaskin eller dator och skriva ord. Men det är alltså så att man ska vattna jorden med sitt blod.
Och det här blir ju som förebilder. Det finns flera sådana här exempel på förebilder som har varit med i den här våldsbejakande kampen mot Israel eller i jihad också, som man för fram i olika ämnen. Men framförallt är det arabiska språket och islamutbildningen där man lär ut de här våldsbejakande sakerna.
För du har ju gjort en rapport på det här, där du har undersökt 7 stycken UNRWA-skolor i Syrien, Libanon, Gaza och en utanför Betlehem.
Yes, stämmer. Jag har tittat på Facebook-sidor, jag har tittat på YouTube-klipp från de här skolorna. Och det är ju lärarna själva som lägger ut materialet på sociala medier. De är stolta över det här.
Så de fostrar sina barn i, vad ska man säga, krigsretorik?
Ja, det kan man säga.
Fast med fokus då på att alla judar ska utrotas.
Ja, grejen är här, det finns antisemitism, ren antisemitism i de här skolböckerna. Men också det som också framträder är att man ignorerar helt judisk existens och judarnas liksom historia i landet också. Och det i sig är ju en slags antisemitism, anser jag. För att man ignorerar en befolkning som faktiskt existerar och deras rätt till att ha en historia i landet. Och det ser jag som väldigt problematiskt, för hur kan de då leva sida vid sida, som det sägs ofta från regeringens håll, med Israel, om de helt enkelt inte får veta att de här människorna existerar eller har ett existensberättigande i det här området.
Men för det som de lär ut, om man tar del av det material från din rapport, då är det ju så att de lär ut att det finns, alltså det som är idag i Israel, det ska inte finnas när freden kommer. För att fred ska komma så får Israel inte finnas.
Det
och det här är ju FN-skolor.
Mm.
Mm. Och hur många palestinska flyktingar har UNRWA hand om idag?
Det är runt 5 miljoner tror jag som man totalt betjänar.
Så om det från början var, låt oss ta i överkant då, 750-800 000.
Mm.
De flyktingarna är idag, hur många decennier senare är det? 7. Mm. 70 år senare så är de 5 miljoner.
Mm.
För man tycker ju att antalet flyktingar borde minska.
Precis, och det har jag varit inne på flera gånger och ställt frågor till politikerna om, och det är en fråga som de inte riktigt kan besvara, varför de hela tiden ska bli fler. Det finns ju ingen lösning i konflikten genom detta, att man ärver ständigt sitt flyktingskap. Så att det är något som man verkligen bör beakta när man ger biståndet. Vad är syftet med biståndet? Vad ska det leda till? Ska det leda till en ett evigt flyktingskap för de här generation efter generation med den här våldsbejakande retoriken och ideologin som de lärs upp i?
Jag hittade en mycket, mycket tidig rapport kan man väl säga från Office of Internal Oversight Services, som är en FN-organisation som ska utvärderas. Den är från 2010.
Okay.
Och handlar om UNRWA. Och undersökningsperioden är 2007-2008.
Mm.
Och redan här, även om det är skrivet på diplomatiska, så vilket innebär att de uttrycker sig väldigt, väldigt försiktigt.
Mm.
Ja, och de är noga med att påpeka att UNRWA har definitivt en plats i regionen, men att den kanske skulle behöva, att någon skulle kunna behöva ha koll på vad de sysslade med.
Mm.
Och en av de saker de tar upp, det är att om en arab gifter sig med en palestinsk arabisk kvinna, en arab från Abu Dhabi eller var som helst,
mm,
då räknas han som palestinsk flykting också. Det är inte bara det att man kan adopteras in i flyktingskapet, utan du kan gifta dig in i flyktingskapet.
Precis.
Och sen blir då deras barn flyktingar, trots att den man som gifter sig med en palestinsk kvinna från Abu Dhabi, han har ju ett medborgarskap antagligen i Abu Dhabi.
Mm. Mm.
Så barnen hade ju kunnat bli medborgare där.
Absolut.
Men istället så registrerar han sig in i den här organisationen. Och sen så får då, vilka är det som betalar för den här organisationen?
Ja, det är ju svenska skattebetalare då som betalar för UNRWA. Och vi ger ju ett stöd som vid förra givarkonferensen var 250 miljoner US-dollar. Och
nej,
över en fyraårsperiod ska jag säga. Och det var större stöd än vad hela EU lovade vi den konferensen. Nu lovade ju EU det över en ettårsperiod, men ändå det signalerar åt vilket håll Sverige går. När USA har lämnat stödet till UNRWA så har Sverige tagit dess plats som den stora givaren.
Ja, och det är ju lite intressant, för det är inte bara USA som har dragit tillbaka sitt stöd till UNRWA, utan det är alltså Schweiz, Nederländerna, Belgien, Nya Zeeland. Har jag missat några?
Det är de som har diskuterat det nu, i alla fall, den senaste tiden. Sen vet jag inte exakt konkret, har de verkligen gjort det? För att i FN så var det ju nu en omröstning om att förnya mandatet. Och där var det 177 stater, tror jag det var, som röstade för att förnya mandatet.
Alla stolta demokratier.
Ja, inte riktigt.
Nej.
Men några i alla fall. En stor del av dem var ju också demokrati som Sverige. De enda som helt var emot, det var Israel förstås och USA. Och sen var det några stater som brukar förhålla sig neutralt.
Vad var det ursprungliga syftet med organisationen? När den instiftades 1949. För den får ju nytt mandat varje år.
Mm. Jag tror att det var att man skulle helt enkelt sörja för de här flyktingarnas nödbehov i början. Men sen har det ju blivit mer och mer att det har cementerat det här biståndet. Att det fortsätter och fortsätter och fortsätter. Och,
ja, men de har alltså hand om... De är mer eller mindre en välfärdsstat kan man säga.
Mm.
Som sträcker sig över hela Mellanöstern. Mm. Och nu har 5 miljoner medborgare.
Mm. Och de ger ju fri sjukvård till de här också. Vilket ju inte andra palestinska invånare i de här områdena får. Så att det skapar ju också en slags...
Vad menar du?
Alltså i till exempel på Västbanken.
Ja.
Ja, i de palestinska områdena. Där finns det ju flyktingläger.
Mm.
Som de har upprättat. Och i dem så får ju de som räknas som palestinska flyktingar, de får ju fri sjukvård till exempel. Det får ju inte de andra som bor bara byn en annan by.
Men de är inte fly när kriget skedde, utan ja. Bor där de alltid har bott. Liksom.
Precis.
Ja.
Så här gör man ju skillnad på dem. Och dessutom så har jag hört att palestinska myndigheten ger dem gratis boende eller mer eller mindre, eller gratis el och sådana där saker. Alltså förmåner helt enkelt för att de är palestinska flyktingar då.
Och så står de för utbildning för barnen.
Och där står ju de för en del av utbildningen på Västbanken. I Gaza är ju nästan all utbildning som är grundskola, årskurs 1-9 är det som UNRWA har. Så där är det majoriteten av de barnen i Gaza, de går i UNRWA-skolorna. Sen har Hamas skolor också.
Okej, men och om man jämför då, jag antar att Hamas skolor måste väl ändå vara värre en UNRWA-skolor?
Jag har faktiskt en liten anekdot i alla fall som jag vill berätta. Att det finns en palestinsk kille, en kristen kille som först hade gått på UNRWA-skolor och sen flyttade över till en Hamas-skola. Och han menade på att det var bättre i Hamas-skolorna än i UNRWA-skolorna.
Vad menar han med bättre?
Han menade att han...
Menar han att det var mer judehat på lektionerna?
Ja, det också. Men det hade varit också ett hat mot honom som kristen, menade han på från skolans lärare. Det var han påstår i alla fall, att han fick ställa sig i ett hörn och sådana här saker bara för att han var kristen vid vissa tillfällen. Det var han berättade till mig. Och ja, att man behandlade honom annorlunda för att han var kristen då. Så att, och att det var mycket våld också i de här skolorna.
På vilket sätt?
Ja, men barn slogs väldigt mycket och så. Så att,
kan det hänga ihop med att de uppmuntras till att måla bilder på självmordsbombare och... hur de hugger knivar i Davids stjärnor som krossas. Jag har ju läst din rapport liksom.
Ja, och vi kan ju se också, de leker ju hela tiden lekar som har med konflikten att göra på lektionstid och efter lektionstid, där de ska hela tiden återuppleva de här situationerna, till exempel en terrorist som blir tillfångatagen och satt i fängelse till exempel och sådana saker. Knivattacker mot judar eller att de själva blir martyrer, ska de spela upp de här scenerna gång på gång på gång för att hålla det här kollektiva minnet vid liv, att det är en kamp som de måste fortsätta.
Så, för du gillar ju inte den här organisationen, du skulle väl helst se att den lade ner, antar jag.
Jag skulle vilja framför allt se att man talar klarspråk om vad det här är från politiskt håll i Sverige.
Och vad skulle du vilja att våra politiker sa?
Ja, att det förekommer de här sakerna. Det förekommer våldsbejakande extremism i skolböckerna. Att det förekommer antisemitism i skolböckerna. Att det inte är en skola för det som den svenska regeringen stödjer. Tvåstadslösningen.
Men de här skolböckerna, de säger ju också att det inte ska finnas... Precis, exakt. De stödjer inte en tvåstadslösning.
Nej, så det här är ju kontraproduktivt bistånd. Och att de ska ställa krav i så fall. För jag menar, jag kan även förstå att det går inte bara att avveckla dem på en dag, UNRWA. Men det finns ju då förslag om att de ska att det ska bli som UNHCR. Och att som också en FN-organisation som är för alla andra flyktingar förutom de här palestinska flyktingarna. Och att man ska använda deras läromedel i så fall i skolorna. Man har ett FN-styrt läromedel i så fall, så att det inte blir att palestinska myndigheten får gå in och styra. Men man har ju försökt också, ska jag säga, där från UNRWA på höger ort att införa ett alternativt skolmaterial, och då har ju palestinska myndigheten direkt varit där och sagt att vi kommer bryta allt samarbete med UNRWA om det här införs. Dessutom har lärarkollegiet vägrat använda sig av det här alternativa materialet då. Där bland annat sånt här som du läste upp inte skulle få förekomma då. Så, och sen så har man då från, det här är enligt en amerikansk rapport som nu finns på FNs hemsida. Och det här materialet har då aldrig använts, men från regeringens håll här i Sverige så säger man att det finns det här materialet och det används då man upptäcker att det finns problematiskt innehåll som då inte är enligt med UNRWA:s och FNs värdegrund. Och det i det inräknas ju antisemitism och våldsbejakande extremism och sånt där. Men det här har således aldrig använts då enligt den här rapporten. Men från regeringens håll fortsätter man att hålla fast vid att det här faktiskt har använts istället. Men det finns inga sådana bevis för att det har gjort det. Och det är problematiskt att man fortsätter att bara gå på vad UNRWA har sagt eller vad de påstår har sagt till regeringen. Istället för att man undersöker verkligen som jag har gjort då, har det verkligen använts eller inte. Till exempel den här dikten här med att vattna landet med sitt blod och sånt där. Det har jag ju sett bara i år har använts i en UNRWA-skola.
2019?
Mm.
Mm. För en annan sak du skickade till mig utan att jag fick svaret, det fick jag leta fram på egen hand. Det är det här dokumentet, det står Sveriges riksdag uppe i höger hörn och så är det 3 kronor, vårt statsvapen. Uh-huh. Skriftlig fråga till statsråd från riksdagsförvaltningen 2019-08-19, alltså den 19 augusti. Uh-huh. Och måste besvaras senast den 2 september. Och frågan är ställd till utrikesminister Margot Wallström, Socialdemokraterna, av Boriana Åberg. Från Moderaterna. Och där skriver hon så här, jag läser upp den bara, mm. om det är okej.
Okay. Ja visst.
2018/19:892 Sveriges bistånd till UNRWA. FNs organisation för hjälp till palestinska flyktingar, UNRWA, anklagas i en uppmärksammad granskningsrapport för omfattande maktmissbruk, korruption och nepotism. Länder som Schweiz, Nederländerna och Belgien har stoppat alla utbetalningar till organisationen på grund av uppgifterna i rapporten. Redan tidigare har UNRWA beskyllts bland annat för att sprida antisemitism, vilket har resulterat i att USA har dragit in sitt bistånd. Förra året var Sverige den fjärde största bidragsgivaren och de senaste 10 åren har Sverige betalat ut 6,2 miljarder till UNRWA. Därför vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström, vilket nu är vår före detta utrikesminister, vilka åtgärder tänker utrikesministern vidta för att de svenska skattebetalarnas pengar inte ska gå till en ifrågasatt och kritiserad organisation som UNRWA? Och den överlämnades av Johan Welander enligt uppdrag. Och sen så svarade inte Margot, eller?
Nej, för det var istället... Den som svarade var ju Peter Eriksson.
Jo, men varför? Det som händer precis efter att den här frågan ställs är att Margot Wallström avgår.
Mm, precis. Nu vet inte jag om det har något sammanhang, men det, jag vet faktiskt att jag kan inte uttala mig om det. Men det är lite intressant i alla fall.
Hon avgår den 6 september tror jag, mm. på Facebook.
Mm.
Det är där vår utrikesminister meddelar sin avgång.
Mm.
På ett amerikanskt sociala medieföretags plattform.
Mm.
mm. mm. Och vad svarar Peter Eriksson då? För Peter Eriksson, miljöpartist, vår biståndsminister.
Mm.
Ja, vad svarar han?
Han svarar ju då att påståenden om att det skulle förekomma antisemitism eller våldsbejakande extremism, det är bara påståenden som har visat sig gång på gång vara felaktiga. Det är vad han svarar. Och då måste man ju ha väldigt mycket på fötterna för att kunna... konstatera sådana saker tycker jag. Och det har han inte verkligen i det här fallet. Så att det är djupt problematiskt när han uttrycker sig på det här viset.
För vad du säger ju att sedan 1950 har det funnits en organisation som ökar lidandet hos en flyktingbefolkning genom att cementera deras flyktingskap. Mm. Uppfostra deras barn till att bli nazistiska, jihadistiska antisemiter.
Precis.
Ja. Förespråka en enstatslösning.
Mm.
Och kostnaden per flykting, liksom antalet flyktingar, stiger år för år för år.
Mm.
Och världen fortsätter pumpa in pengar i det här. Mm. Att en massa diktaturer som dessutom kanske islamistiska gör är väl ingen överraskning.
Mm.
Men att västerlandet gör det så långt, mm. det är väl lite förvånande.
Ja, alltså det är där som jag inte förstår riktigt varför man fortsätter. Trots alla de här rapporterna, jag menar min rapport är ju den första på svenska höll jag på att säga som har kritiserat det här. Men det finns ju många israeliska sådana här rapporter som har släppts. Men det intressanta är att också eftersom kritiken har funnits Så den byggs ju på hela tiden, och nu så vad jag förstår så ska också EU starta arbetet med att göra en granskning av palestinska skolböcker, och de har överlåtit det åt något tyskt institut som ska komma fram med någon rapport 2020 här. Så det ska bli intressant vad den säger, för den måste i alla fall Sveriges regering förhålla sig till. De älskar ju EU.
Ja, i alla fall fram tills EU blir kritiska mot det här skulle jag tro. Men jag tycker bara att det är lite intressant. Så varför tror du att det blir Peter Eriksson istället som får svara på den här frågan? För frågan är ju uttryckligen ställd till Margot Wallström. Mm. Du säger att det finns inget samband. Men hon avgår strax efter att den ställs.
Mm.
Så varför ska Margot Wallström avgå bara för att en sån här fråga ställs?
Jag menar inte det heller. Utan här är det, just, det här händer ju då och då. Ser jag som tittar på de här frågorna som ställs. Att det inte blir den minister som man har ställt frågan till som svarar. Och i det här fallet så kan jag förstå att det är Peter Eriksson. För han är ju Sveriges nya biståndsminister. Och han har ju då ytterst ansvaret för just biståndspolitiken. Så där kan jag förstå att det är han som svarar på frågan, inte Margot Wallström. Men hans svar är ju dåligt.
Ja, det är ju det i förhållande. Alltså nu, för när jag kollade sist så vi ger i alla fall mest per capita av alla världens länder.
Mm.
Sen finns det ju överstatliga organisationer som ger mer. FN och EU till exempel.
Mm.
Men Sverige ger ju mer än till och med Saudiarabien till den här organisationen.
Mm.
Varför?
Ja, det kan man undra. Jag har nog inget riktigt bra svar på det som jag kan liksom säga är belagt eller så på något sätt liksom. Men jag kan säga att vi rent traditionellt, om man säger så, har ju Socialdemokraterna som har styrt landet väldigt länge och även påverkat, även när de inte har haft styrt landet och varit regering, har de ändå, deras ande har vilat över utrikespolitiken och biståndspolitiken. Och där har ju det här stödet till den palestinska befolkningen varit en del av deras kultur, skulle jag vilja säga.
Mm, precis. Men vad får Sverige ut av det? Det är det jag undrar.
Mm.
Alltså, vad får Sverige ut av det här?
Måste Sverige få ut någonting, tror du då? Måste
inte bara... Ja, men för annars finns det ju så många andra behjärtansvärda saker man kan göra med sina pengar i världen.
Mm.
Eller?
Mm.
Jag menar, UNHCR har jättemånga flyktingar. Det är inte bara palestinska flyktingar i världen.
Men jag tror inte de riktigt tänker så, att det är, vad ska Sverige få för att Sverige ger det här?
Tror du inte?
En del kan säkert tänka så.
För men... Margot Wallström belönades väl 2016 med Jerusalemorden av president Mahmoud Abbas. Och då är man alltså kommendörkapten i den palestinska staten.
Precis, men vad får Sverige? Sveriges befolkning får ju ingenting för det här. Utan det här är ju vad får de som har makten i landet för det här. I så fall, det är vad de har fått för liksom prestige till exempel. Det är ju det handlar om mycket. Och sen så tror jag också det handlar om att man har en stor kärlek till FN från Socialdemokraternas håll också. Så allting som luktar, smakar, doftar FN, det är någonting man vill stödja. Och vi ser ju också att många av dem som har... Eller många, men några stycken av de som har jobbat med frågor på utrikesdepartementet har ju också fått sedan en karriär inom FN. Till exempel tidigare biståndsminister, vad heter hon, som var under alliansens tid. Hon har ju en position inom FN nu. Och likaså personer som har funnits under tidigare socialdemokratiska regeringar som haft... Som nu har en roll inom FN då. Höga positioner där. Så att jag vet inte om det är en slags karriärväg också. För en del på utrikesdepartementet. Att man ger det här stödet. Att man involverar sig. Och Sverige har ju faktiskt haft ett stort engagemang. Man har haft en chef för UNRWA i Libanon. Som nu har varit MENA-chef på UD också.
Mm-hmm. Men när var han chef för... Hon. När var hon chef för under...
Jag tror det var 2012-2014.
Okej. Okay. Men den riktigt stora senaste korruptionsskandalen som har lett till att biståndsländerna försöker ta tillbaka sina pengar, den har ju egentligen inte riktigt med den här undervisningen av palestinska barn i antisemitisk jihadism att göra, utan det har ju att göra med maktmissbruk i högsta ledningen.
Mm.
Och då är det en kille som... Han tillträdde 2014, tror jag. Eller? Samtidigt som Margot Wallström blev utrikesminister och erkände Palestina. Pierre Krähenbühl, om jag uttalar det rätt där.
Tror det.
Ja, och han är då chef för hela klubbet. Och han har då, om jag förstått saken rätt, befordrat en tidigare anställd som heter Maria Mohammedi till senior advisor, som är kod för älskarinna. Och sen, har de tydligen förskingrat massa pengar. Och sen så är vicegeneralen, eller vicekommissionsgeneralen, eller hur man nu skulle översätta det till svenska, Sandra Mitchell är inblandad. Men hon avgick här alldeles nyligen av personliga skäl tydligen. Och sen så har vi en personalchef som heter Hakam Chakwan. Och han verkar inte riktigt ha så mycket med den här sexskandalen att göra. Han verkar mest bara varit ett as, ser ut som. Och befordrat folk som är lojala och försökt förhindra folk som inte är det. Och alla de här grejerna, det är ju sånt som tidigare anställda har rapporterat om. Det är därför det läcks till Al Jazeera liksom. Eller?
Ja, jag vet faktiskt inte exakt den här rapporten att jag så engagerad i, utan det jag har varit engagerad i är just det här med vad som händer i själva organisationens verksamhet. Men självklart är det problematiskt att det finns den här typen av vänskapskorruption, eller vad man ska kalla det, inom organisationen också, självklart. Och, men jag tycker att det har varit lite för mycket fokus på just den delen, när det andra är så mycket mer allvarligare för konflikten.
Absolut, men det här är ju klickvänligt. Det innehåller ju älskarinner, maktmissbruk, du vet, sånt som man gillar.
Ja. Men jag vet inte om rapporten har någonsin släppts i sin helhet officiellt heller. Och vad jag förstått så har inte heller regeringen tagit del av hela rapporten. Utan bara fått liksom det som finns i media serverat för sig. Jag vet inte varför.
Alltså vi är ju den största bidragsgivaren. Mm. Om någon borde få läsa en sån rapport, det är väl Sverige?
Det tycker man. Och man tycker också att Sverige borde vara intresserad av att ha gjort rapporten om de här läroböckerna. Varför har inte Sverige engagerat sig? Eftersom Sverige har så stort engagemang. Sverige vill vara med och lösa Mellanösternkonflikten, tror de, från regeringshåll. Och då borde man ju också vara intresserad av vad är det som är problematiskt? Varför finns det kritik mot de här skolböckerna? Varför gör man inte i sin egen studie? Varför granskar man inte UNRWA nu när det kommer så mycket själv? Varför gör man inte en självständig egen studie? Det är väldigt svårt, för att FN är det som granskar UNRWA, så FN granskar sig själv. Det är problemet också, att det är inte lätt för oberoende journalister att komma in och granska och liksom söka i arkiv, vad jag har förstått. Så det är också en kritik som har förts fram mot UNRWA.
Ja, alltså den här tidiga rapporten jag hittar från 2010, den första sån här OIOS-rapporten. OIOS är då den här förkortningen för Office of Internal Oversight Services, som alltså är deras internrevision, kan man säga. Och här kan du ju få se. Så där ser ju mängden av flyktingar över tid ut. Och också kostnaden per flykting, som du ser, har ju gått upp och kostar nu $1,200 i månaden. Och det här är alltså 2007-2008. Och redan då så säger de att vi har ingen koll på vart de här pengarna går. Men en sak de kommer fram till i den här rapporten, nu vet jag inte om det står på den sidan, det är alltså att redan här så har de en årsbudget på, ja, men $800 miljoner. Och 73% av dem går till lönekostnader i organisationen. Alltså du skulle inte ens få ett 90+ gironummer i Sverige om du slussade så lite pengar vidare till dem som du påstår dig bedriva välgörenhet åt.
Precis. Och det är just det. De här pengarna som vi ger, de går ju till lärarnas löner alltså. Och det är ju lärarna som har vägrat att ta till sig nytt material. Och det ser jag ju som problematiskt då, att Sverige faktiskt direkt är med och finansierar de här lärarna. Och de här lärarna är inte heller i sig själv oskyldiga. De har ju, många av dem, publicerat nynazistiskt material, hyllat Hitler på Facebook och andra medier. Så att vi kan se att det är väldigt problematiskt det här. Att Sveriges regering då inte själva vill gå in och granska det här.
Så lärarna, är de upplysta medelklass västerlänningar som åker ner för att tjänstgöra, eller
Nej, det är palestinska. Det är de palestinska flyktingarna själva som sköter UNR, det vill vi ha. Alltså, när vi talar om de som är i skolorna, de som är lärare och så. Men sen har vi ju på det högre planet så har vi ju, som jag sa, till exempel att det kan komma in sådana som folk från Sverige och bli chef. Så vi ser ju, alltså de här cheferna är ju europeer, som vi såg också här i den här korruptionsskandalen och så.
Ja, och men det är det som är så förvånansvärt, därför att de fortsätter ju åka runt, alltså de måste ju förnya sitt mandat hela tiden, den här organisationen, så de har ju svårt att finansiera sig över på lång sikt. De måste ju tigga nya pengar hela tiden. Det är ju så de finansierar verksamheten, och det är ju länder och organisationer de tigger pengar av. Och där kan man ju ha hjälp av västerländska politiker, och enligt min research så verkar det som att Margot har ju hängt med på en hel del av de här givarkonferenserna då. Och uppmanat länder att ge mer till den palestinska saken.
Ja, så är det. Så är det. Så att Sverige har ju ett stort ansvar för vad som händer i den här organisationen. Och därför så ser jag att det här verkligen borde engagera det svenska folket. Om det visar sig att det här stödet går till att främja våldsbejakande extremism och antisemitism. Vill vi verkligen att vårt bistånd ska gå till det här? Det här måste lyftas upp mer i den offentliga debatten. Svenska medborgare måste förstå vad det här biståndet går till och börja ifrågasätta det verkligen. För nu finns så mycket kunskap där ute. Om man bara vill söka så kan man hitta kunskap om vart biståndet går.
Du menar från NGO Monitor?
Det finns många organisationer. Det finns ju, förutom att jag har granskat själva det här biståndet, så har även Impact SE gjort det, en israelisk organisation som årligen ger ut rapporter, inte bara om palestinska skolböcker utan även om israeliska eller andra.
Kritiserar de israeliska skolböcker också?
Ja, men där finns inte så mycket att kritisera, så att säga. Utan de...
Ja, men det är det här som är problemet, att när israeler eller judar som inte är israeler går ut och kritiserar det här, då anses ju de bara vara en part i målet.
Precis, och det var därför som jag valde att göra den här rapporten själv. Det jag har gjort är ju att jag har inte liksom suttit och kopierat deras texter, utan jag har ju gått tillbaka till källan, för de här palestinska skolböckerna kan man nu få tag på online, för att palestinska myndigheten har lagt ut dem på sina officiella hemsidor, och där kan man ladda ner dem, och sen har jag tagit texter och tittat tillsammans med översättare och sett, stämmer de här översättningarna som de israeliska översättarna har gjort? Och det visar sig att det gör ju det, och vi hittar ju mer också än bara det som de har hittat. Så att,
som exempel?
Ja, liksom annat material som är direkt, som haft en UNRWA emblem på sig och sånt där, så där det står liksom att det här är för UNRWAs läromedel och sådär, för lärarnas lärarmanualer, och där man kan se då vad barnen ska lära sig. Och en sak som man också kan se i lärarmanualen, det är till exempel att genom den här såna här dikter som är våldsbejakande, så ska de lära sig att uppskatta att offra sitt liv. Det står där till och med att det här är vad barnen ska ha lärt sig efter att de har memorerat den här texten.
Ja, men det måste du väl ändå säga, med tanke på antalet självmordsbombare inom de palestinska områdena, att skolundervisningen har haft effekt.
Absolut, och vi ser det till exempel om man går in...
Så våra skattepengar har inte varit förgäves, de fungerar.
Ja, det är ett grymt sätt att uttrycka det på. Men det vill säga det att man tittar på Hamas, när de har deras militanter, när de dör i olika strider mot Israel eller så, då ser man att de ofta får en sån här biografi över sitt liv, och då står det ofta att de har gått på en UNRWA-skola till exempel. Så att, ja, UNRWA har ju också en hög status där.
Ja, men det förstår jag. Om de försörjer 5 miljoner människor, ger dem utbildning och sjukvård, då är det väl inte så konstigt att de har hög status.
Nej, men precis. Men man kan ju tänka sig att en organisation då som ska föra vidare FNs värdegrund inte har så mycket status hos en terrororganisation.
Nej, men det skriver du ju i din rapport, bland annat då att när det kommer besök från EU-kommissionärer, då, då tvättar de lägren. Då måste man liksom dölja att de sätter, alltså att alla klassrumskartor över Israel finns inte i Israel, det är bara Palestina helt och hållet. Och sen så sätter de då tillfälligt upp, när bara kommissionären kommer dit över dagen, så tvättar de bort klotter. Och...
Ja, precis. Så är det. Så är det.
Så de, då säger de, de ljuger helt enkelt för att få pengar.
Precis, och det har de ju då erkänt inför palestinsk press. Så det är ganska uppenbart att det är så här. Och det värsta i det tillfället tyckte jag, det var ju att EU gick ut och bad om ursäkt efteråt. För att man också dementerade att nej, men vi har inte legat bakom att ni var tvungna att ta bort de här kartorna som raderar ut Israel. Utan det var typ UNRWA som gjorde det. Så att vi har ingenting med det här att göra. Och det är liksom att gå terroristerna till mötes. Alltså de extrema krafterna i de här lägren. Som inte vill ha någon fred. Som inte vill ha någon lösning på konflikten. Som bara vill ha en ökad konflikt.
Det är det som är... Alltså för mig... Jag är lite biased. Som du vet. Och det vet nog du som lyssnar på det här också. Men i just den här frågan så är det ju så att de palestinska araberna var på Hitlers sida under andra världskriget. Mufti al-Husseini.
Ja, precis. Vi har ju en mufti på den sidan som hade träffar med nazisterna och med Hitler. Så det stämmer.
Ja, och spred nazipropaganda på arabiska till Mellanöstern.
Ja.
Och Sions vises protokoll och Mein Kampf är fortfarande bästsäljare över hela arabvärlden. Jag har själv varit i Egypten. Den finns i varenda bokaffär. Liksom.
Och han har också skapat den här konspirationsteorin om att judarna eller sionisterna eller Israel eller vad man vill nu håller på att förstöra Tempelberget som är central plats i den här ideologin att man måste skydda den här platsen så att inte judarna tar över platsen eller raserar tempel, eller Al-Aqsa då på Tempelberget.
Ja, nej, det är väldigt... Judar är så jäkla listiga att de lyckades bygga sitt gamla tempel under den där moskén. Det är fantastiskt. Eller hur? För vad jag tänker är, ja, men så de var på Hitlers sida. Och sen så förlorar ju Hitler andra världskriget, om jag har koll på min historia. Och sen så bildas Israel i ett utslag av vad man nu kan... Vi kan kalla delar skuld, delar tapperhet, mod, dumhet och massa andra ingredienser, muter hit och dit och så vidare och så fort.
Ja, ja.
Politik är politik, det är aldrig speciellt vackert. Eller hur? Ja, och då anfaller ju alla arabländer, Israel, när det bildas. Och de förlorar det kriget. Och då går FN in och sponsrar förlorarna för att ta hand om deras flyktingar. Och sen så har den sponsringen fortgått i 70 år nu. Och du säger att de undervisar i nazism i skolorna.
Man kan säga att det är en form av nationalistisk våldsbejakande extremism i alla fall, kan man minst sagt säga.
Med starka
mot Israel.
Ja, judar.
Judar, Israel, ja. De gör ingen skillnad.
Nej, antisemiter brukar inte göra det. That's sort of their thing. Jaha, okej. Okay. För mig utifrån, men har det alltid varit så här i UNRWA, tror du? Eller har det bara blivit värre och värre? Eller har det funnits perioder under de här 70 åren då det har varit bättre? Eller?
Jag har faktiskt inte studerat hur det varit förr, utan jag har mest tittat på hur det är nu. För det är det som jag tycker är intressant. Men det vi kan se rent historiskt är ju att konflikten har ju hela tiden eskalerat. Så vad jag förstår så har det bara blivit värre och värre i alla fall. Det är den bild jag har.
Ja, därför att, men det är inte många inom FN och inte många som har granskat just UNRWA som organisation som kommer fram till det du kommer fram till. Därför att jag har läst en del rapporter och de verkar alla i alla fall i början slå fast att det är viktigt att den här organisationen finns. Den har en stabiliserande effekt i regionen. Och sen så går de in på alla problem som är resten av rapporterna och de är vanligtvis väldigt, väldigt långa, tekniska och handlar om, ja, de nämner inte antisemitism så ofta, men redan i den här från 2010 så står det, vi har ingen koll på vart pengarna går. Finns inga sådana mekanismer inom UNRWA för att hålla koll på det?
Ja, det är problematiskt och det som jag har granskat visar också, det är att UNRWA, de är ju svaga från högsta ledningen genom att man till exempel då inte implementerade det här alternativa materialet som man hade då som skulle ersätta det problematiska. Likaså har man i vissa fall i de här lägena i Libanon låtit militanter ta över vissa anläggningar tillfälligt. Jag vet inte varför de har använt dem, men det har stått liksom även på UNRWA:s hemsida att man fördömer att det har hänt, men det har hänt liksom. Och vi vet ju också från Gaza att man har lagat vapen och sådana där saker.
I skolorna?
Ja, vad jag förstår.
Ja, och då...
Eller skjutit från de här lokalerna eller närheten av lokalerna.
Ja, från FN-lokaler.
Ja, ja.
Och då undrar, och alla som är anställda på marken är då palestinier själva.
Mm, precis.
Det är bara den högsta ledningen och den sitter ju i New York, kan jag.
Ja, eller på plats i något skyddat kontor i de respektive länderna där de sitter, som i Libanon eller Jordanien och så.
Och nu driver du kampanj i Sverige för att försöka få vad? För när jag ringde dig för att boka in dig förra veckan, då var du på väg till riksdagen.
Ja, precis. Nej, men jag talar ju med riksdagsledamöter om de här sakerna. Vart det här biståndet går. Jag har visat fram rapporten och de ser väldigt kritiskt på det. Jag har varit och pratat med både Socialdemokraterna och med Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna. Till viss del också, ja, precis. Ja, Kristdemokraterna också, absolut.
Vänsterpartiet har inte bjudit in dig?
Nej. Välkomna att bjuda in mig faktiskt om de vill.
Mm, då får vi hoppas att de gör
och
det efter att ha lyssnat.
Och Centerpartiet och så vidare. Så att, men det är viktigt att prata med alla. Så jag är öppen för att tala med alla partier i riksdagen. Inte bara de som skulle hålla med mig. Utan jag vill ju verkligen prata med även de som inte håller med mig idag. Och se om vi kan hålla med varandra lite mer efteråt.
Ja, det vore väl inte så dumt. För i förordet till den här rapporten så konstaterar du att kritik mot UNRWA och palestinska myndighetens skolundervisning och hantering av skolor har många gånger framförts i riksdagen.
Mm.
Men att när sån här kritik framförs så bemöts den väldigt osakligt.
Ja.
Och det första exempel du tar är Kent Ekeroth som framför kritik. Mm. Och han är ju inte särskilt populär.
Nej.
Nej. Och får väldigt sällan normala reaktioner. Men är det någon annan än Kent Ekeroth som har framfört kritik?
Ja, det har ju varit från kristdemokratiskt håll. Det har varit från sverigedemokratiskt håll rent allmänt. Det är väl egentligen kristdemokraterna, sverigedemokraterna framförallt som har lyft det. Men man kan ju se också att det finns en kritik rent allmänt mot biståndet till palestinska myndigheten och till det här palestinska biståndet från även andra före detta allians, alltså jag vet inte, ska man kalla det alliansen eller borgerliga partier, har det varit kritik rent allmänt, men betydligt svagare från till exempel Centerpartiet och Liberalerna. Liberalerna har ju traditionellt sett haft en viss kritik mot biståndet, men jag vet inte riktigt vad man har dem idag riktigt där när det gäller.
Det vet inte de heller. Det är ett av deras problem tydligen just nu. Jag kan inte heller svara på den frågan. Nyamko Sabuni var med i TV häromdagen och hon kunde inte heller svara på den frågan. Det är svårt. Men vad jag undrar är så här, vad menar du med osakligt?
Nej, men till exempel att Margot Wallström tror jag sa att det vet gudarna vad du får dina uppgifter ifrån. Och så var det bara slut med det.
Vad menar hon med det, tror du?
Ja, det är ju bara ett sätt att vifta undan kritiken. Att, nej men, det här är bara strunt. Det här tror vi inte på. Det här vill vi inte tro på. Bort med dig.
Mm. Och sen har vi biståndsminister Isabella Lövin som du citerar. Ska jag läsa upp det?
Absolut, får jag.
UNRWA:s opartiskhet, i synnerhet vad gäller skollitteratur och läroplaner, övervakas kontinuerligt av flera givarländer, liksom UNRWA:s egen interna granskning vid påståenden om uppvigling eller liknande. Slutcitat. Det här var biståndsminister Isabella Lövin 2016-04-25.
Ja, men det visar bara att man helt enkelt, ja, man är nöjd med det man har och man vill liksom inte lyssna mer på kritiken helt enkelt. Det är det. Man ser att ja, men den här organisationen är så perfekt, så även om det skulle uppstå någonting som är problematiskt så finns det ändå liksom rutiner för att lösa det, och vi litar fullt och fast på den här organisationen. Det är det budskapet som Isabella Lövin har gång på gång förmedlat. Och om det är svårt någon gång att, att tala om den här kritiken, då brukar hon säga att ja, men vi får ju aldrig några perfekta stater av biståndet och sådana där saker. Så att, ja, så att vi ska inte förvänta oss några fantastiska resultat av biståndet ungefär. Där vi ska bara ge och ge och ge.
Det är ett jävligt avslappnat sätt att förhålla sig till 6,2 miljarder.
Mm.
Sen har vi biståndsminister Peter Eriksson. Det här är från 2019. Det är från hans svar. Påståenden om att UNRWA skulle legitimera antisemitism och terrorism har gång på gång visats vara felaktiga.
Precis, det var det jag nämnde förut. Ja. Liksom att han verkar ju ha väldigt mycket på fötterna eftersom han kan komma med sådana påståenden då. Han måste ju ha mycket att hänvisa tillbaka till. Men det visade sig nu, nyligen så hade han ju en interpellationsdebatt. Och han verkade ganska osäker faktiskt i debatten om vad som egentligen har hänt med biståndet. Så att,
ja, men hur ska han kunna svara på det? Alltså den rapport som har kommit ut visar ju att ingen vet vad som har hänt med biståndet. Exakt. Man vet att det har gått till saker vi inte gillar. Det vet man. En del sexträffar eller lyxresor. En del terrorism kanske. Eller? Jag vet. Därför att, ja, här är hans svar. Och jag tycker att det är lite intressant, därför att frågan som ställs till Margot har jag inte sett mycket om i svensk media förutom Världen idag. Och alltså, då menar jag de stora mainstreammedierna i Sverige har ju inte tagit upp det här alls. Och det där svaret har de inte vare sig tagit upp eller granskat.
Nej. Och det tycker jag är anmärkningsvärt. Det här borde få större uppmärksamhet. Särskilt nu när du då var på tapeten, så tyckte jag då kunde man gjort en ordentlig granskning av både korruptionsskandalen och det här med vad som hände i skolundervisningen. För det är en sån central del av dess verksamhet. Och när vi ser hur gång på gång unga palestinska människor engagerar sig i den här kampen, när vi ser att de hamnar i konflikt med Israel hela tiden, då borde vi ställa oss frågan, varför ser det ut så här? Kan det vara någonting som vi till och med har ansvar för?
Ja, det har ju framgått med all önskvärd tydlighet, tror jag, efter vårt samtal, Tobias. Att vi har störst ansvar i världen för det.
Så är det.
Det är inte så illa, med tanke på att vi är ett land som i övrigt skyr ansvar.
Precis, men här vill man ta ansvar tydligen. Men man vill inte ta ansvar för, man vill inte se vad det har lett till. Man vill inte göra någon utvärdering. Varför vill man inte det om man är så stolt över det här? Och faktiskt så tycker jag inte regeringen är jättestolt över hur mycket som man ger. För man skryter inte direkt med det, tycker jag, ändå numera. Med hur mycket man ger. För man vet att svenska folket är inte intresserad av att ge så här stort bistånd till det här. När man vet vad man så att säga får för pengarna, så att säga. Så det finns ju en stor kritik i samhället också som sjuder och som kommer förmodligen växa här under åren om man inte gör någonting här. Och det här, jag ser det som att det här ställer allting på sin spets, för att här ser vi att den här frågan är så stor att hela biståndet kan börja ifrågasättas i stort överlag. Och vad jag förstår så har Moderaterna till och med nu sagt att till 2030 ska hela biståndet avvecklas totalt. Vilket är intressant att de säger. För tidigare har de ju varit ändå ganska generösa under alliansens period när de har styrt och så. Men nu plötsligt, nu ska man skära ner totalt. Så det ska inte finnas något bistånd enligt deras nya politik. Så det är
men du är inte emot välgörenhet? Alltså på ren princip, inte, utan du tycker ju bara att ska man ge pengar så ska det fungera och göra gott, eller?
Absolut, det är ju det ska gå till. Det ska gå till, inte till att cementera en våldsbejakande ideologi som man gör i de här, och, i de här banan. Och det tycker jag är det viktigaste, att vi ska se resultat också av biståndet. Vi ska se att det blir bättre. Och det ser vi ju inte. Vi ser att det blir sämre oftast i de här länderna som får mycket bistånd.
Ja, jag minns inte. Det var några år sedan jag läste någon artikel som du hade skrivit, tror jag, på engelska. Om en teatergrupp.
Yes.
På Västbanken. Jag tror TFT heter den, eller?
Ja, Frihetsteatern på svenska.
Ja, precis. Mm. Och den fick väldigt mycket medel från svenska skattebetalare.
Ja.
Och vad gjorde den här fria teatergruppen då?
Ja, den gjorde saker som man inte skulle ha godkänt i Sverige i alla fall. Till exempel sätta upp pjäser om våldsbejakande extremister som man hyllar då.
Med barn som spelar, ja, också?
Man spelade inför barn alltså. Och den här teatergruppen håller också på med BDS.
Vad är BDS? Jag vet vad BDS är, men ja, om du vill förklara för lyssnaren.
Bojkott, desinvestering och
sanktioner
blir det.
Och vad är det?
Ja, det här är en rörelse som har klassats av flera länder som antisemitisk. I alla fall Tyskland har man på allvar kritiserat den här organisationen. Och just den typen av rörelse som just Frihetsteatern tillhör av BDS har också kopplingar till terrororganisationer. Ja, så att, och de har ju också kopplingar till terrororganisationer i den här, det vill säga flera av dem som har jobbat på teatern är terrorister, eller den här grundades av en terrorist som heter Zakaria Al-Zubaydi, och han är känd för att han var en av Al-Aqsa Martyrbrigadernas ledare i Jenin, som är liksom ett fäste för våldsbejakande extremism i de palestinska områdena. Och just där finns den här teatergruppen då. Och det de gör, det är att de åker runt i världen, när de åker runt i Europa och sådär, och säger att ni ska inte ha samarbete med Israel på det kulturella planet, till olika kulturinstitutioner och sådär. Så det är deras budskap där, och i de palestinska områdena så använder de då teatern som en arena för att föra ut våldsbejakande budskap. Det blir liksom en rumsren väg att föra ut det våldsbejakande budskapet till barnen och till befolkningen i allmänhet.
Kultur som inte kritiserar eller skildrar, utan understödjer, ja, kampen.
Precis, så kan man säga. Så att de ser ju sig som ett komplement till den våldsbejakande Mukawama-motståndet, och inte som ett substitut för det, säger de. Så att de ser inte sig själv som en ersättning för det, utan det ska existera sida vid sida, den här typen av kulturellt motstånd då, som de kallar det.
Och den drevs med svenska pengar.
Fortfarande?
Men, finns fortfarande?
Ja, absolut.
De har inte slutat sponsra den?
Nej.
Okej, okay. Artikeln var så gammal så jag tänkte att något måste ha hänt vid det här laget.
Nej. Det som möjligtvis har hänt är att de har kanske något blivit... De vet ju om att jag har skildrat dem. De vet om, för jag har sett mejlkorrespondens med Jerusalemkonsulatet, som är regeringens förlängda arm i Jerusalem. Där de visar att de känner till att jag skriver om dem. Och där framförs då en del kritik till de som har... Det är inte bara staten som har sponsrat dem, utan även Postkodlotteriet och lite andra. Och då har det kommit fram sån kritik till Postkodlotteriet om deras verksamhet. Och,
men de har inte...
Då har jag sett att de har snackat skit om mig då.
Jaha, det var lösningen på problemet. Okay. Ja, men då så. Skjuta budbäraren, som det heter.
Ja, så att... Det är ju problematiskt att man inte tar det på allvar. Jag har ett annat exempel på när jag påtalade om att en nynazistisk text fanns ute på en palestinsk kvinnoorganisations hemsida. Då påtalade jag det, ja, där man, ja, självklart en antisemitisk text då, och påtalade det för generalkonsulatet i Jerusalem, och fick bara till svar att det här biståndet till den här organisationen följer de givna regler som vi har för biståndet. Mm. Bara ett kallt konstaterande och ingen kommentar om att det var ett antisemitiskt och nynazistiskt innehåll. Vad som händer sen är att det här nynazistiska innehållet försvinner från sajten.
Jag förstår. Så svenska staten hjälper
biståndet alltså... biståndet fortsätter.
Ja. Så svenska staten hjälper de här organisationerna att mörka sitt beteende samtidigt som de fortsätter understödja dem.
Mm.
Mm. Ja, men man kan förstå att du är moraliskt upprörd även om du inte är vare sig jude eller palestinier. Därför att du verkar ha moral.
Men det måste man ju ha. Man vill ju att, jag vill ju att Sverige ska göra rätt saker i utrikespolitiken. Och det här är fel saker. Det är så definitivt så fel det någonsin kan bli. Man står här hemma och talar om att man ska göra allt för att krossa nynazismen. Och sen så, när den finns på andra håll, då bryr man sig inte.
Bryr sig? Man pumpar dem fulla med pengar.
Mm.
Och hjälper dem att komma undan.
Precis.
Ja, det är faktiskt fantastiskt. Och jag är väldigt glad att du gör det här jobbet, Tobias.
Tack.
Tack för att du kom hit också.
Tack för att jag fick komma hit.
Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittets gäst heter Tobias Petersson och hans blogg Skärmdumpar på Tweets, länkar till artiklar och annat material finns på aronflam.com. Det är lätt att känna sig nedslagen av det Tobias berättar, men upp med hakan, för det är alltid så mörkast precis innan det blir nattsvart. Även om det han talar om kommer ta tid att åtgärda, kanske uppemot en 50-100 år, om det någonsin går att åtgärda, så är det lika bra att vi som nation börjar omedelbums. Första steget är att göra sig kvitt oket från både socialister och islamister är helt enkelt att sluta ge dem pengar. Det gäller inhemska organisationer såväl som utländska. För de pengar vi ger gör skada. Enorm skada. Bara genom att sluta finansiera vansinnet kommer den skadan att försvagas. Därför är lösningen med UNRWA, FN, EU och sossarna, Folkbildningsrådet, public service och all annan socialistisk eller islamistisk verksamhet att sluta ge dem pengar. Avfinansiera, avfinansiera, avfinansiera. Eller som jag föredrar att se det, konkurrensutsätt dem, så får de pröva sig på samma villkor med sina idéer som alla oss andra på den fria marknaden för idéer. Tack till dig som stöttar den här podden på Patreon, PayPal med Bitcoin eller på Swish 0768943737. 0768943737. Du är en hjälte och det är en ynnest att få verka. Tack så mycket. Jag åker till LA om några veckor över nyår för att försöka få till intervjuer för podden och se om någon är intresserad av den engelska översättningen av boken Det här är en svensk tiger. Så jag hoppas verkligen att du hjälper till att bidra till det via Bitcoin, Swish, PayPal eller Patreon. Ljudboken håller på att klippas. Jag hade hoppats bli klar före jul, men det ser ut som att det kommer bli svårt som det är nu. Och översättningen till engelska tar också sin lilla tid och jag måste hinna bli klar innan jag åker till LA. Det kommer alltså inte att komma en tredje upplaga av den svenska versionen före jul. På grund av tidsbrist så vill du ju bort ett exemplar av Det här är en svensk tiger. Upplaga 2 i julklapp till någon du känner rekommenderar jag att du beställer de exen från hemsidan aronflam.com nu. Så fort som möjligt, omedelbums. Vill du ju bort ett signerat exemplar kommer den möjligheten också att finnas. Jag kommer nämligen att sälja ett julpaket på hemsidan aronflam.com med ett signerat exemplar av Det här är en svensk tiger tillsammans med stand-up-antologin Jag bombade för det facila priset 329 kronor. Det är ett fantastiskt erbjudande, jag vet, och det är ännu mer fantastiskt för det kommer bara att erbjudas 500 stycken av det här paketet. Det kommer alltså bara finnas 500 signerade exemplar i denna upplaga av Det här är en svensk tiger. Vill du ha ett av dem får du alltså Jag bombade på köpet och den kan du slänga i huvudet på människor som tror att komiker gör humor för att det är roligt. Det gör vi inte. Vi gör det för att vi måste och för att världen måste få skratta. Allt det här finns på hemsidan aronflam.com. Och jag vill också tacka dig som stöttade mina insamlingar. Jag har stängt ner båda och hoppas att du har fått tillbaka dina pengar. Jag instruerade GoFundMe att göra det innan jag avslutade insamlingarna. Jag har inte fått ett öre av dina pengar. Alla finns hos GoFundMe om det är så att du inte har fått tillbaka dem. Att allt var så krångligt var en av anledningarna till att jag avslutade dem. Vill du stötta mig kan du alltså göra det på de vanliga sätten via Patreon, PayPal, Bitcoin eller Swish 0768943737. 0768943737 eller genom att köpa t-shirts, hoodies, muggar och böcker Det är snart jul, så ge familjen en glad överraskning nu. Till nästa avsnitt. Ha en god tidsenhet.